Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Sara Bros är konstnären och filmskaparen uppväxt i Hagfors och Östra Ämtervik som genom åren lyckats beröra både unga och gamla med sitt arbete.
Så på det sättet har det ju påverkat mig jättemycket, och också att försöka men också det med att inte bli bländad av ett sken, vilket är också i den tiden som är nu när det är så lätt att man bygger upp illusioner och man tar del av allas fantastiska, lyckade liv liksom, som bara vältrar in över en på sociala medier och sådär. Det är så otroligt. Vi är så sköra och vi är så mottagliga, och alla liksom intryck på något sätt sätter sig också i oss, och vi jämför oss, eller vi, det är så svårt att komma ifrån det. När jag var tonåring så var det inte på samma sätt. Det fanns ju inte sociala medier, det fanns inte mobiltelefoner. Det var liksom en helt annan värld. Och för mig så handlade det inte heller, vilket också är lätt att tro, att liksom anorexi eller man svälter sig själv, att det bara handlar om en slags skönhetsideal eller att man vill se ut på ett visst sätt. Men det är helt andra krafter som sätter in, som handlar om någon slags självförakt eller dålig självkänsla som också spelar in, så att det är verkligen inte det är något annat som tar över.
Det är verkligen, jag tänker också, jag har jobbat en del med ungdomar nu i min tjänst, och att de väldigt snabbt också öppnar upp för att det finns otroligt mycket psykisk ohälsa idag.
Mm.
Alltså mycket på grund av social media och allt vad det nu är.
Mm.
Det är så fruktansvärt.
Mm.
Att det är verkligen en helt annan, som du säger, en helt annan tid att växa upp i också. Att det är så otroligt mycket intryck och att man ska liksom...
Det är ju, precis, det är ju det. Och hur ska man, också när man håller på och ska försöka hitta sig själv och liksom i den åldern orientera sig, och samtidigt så är det bara en slags... Ja, du ska beskriva det, men liksom en orkan som bara blåser in över en med allting som... Jag har gjort en film som heter Skärvor, som jag har visat för många unga, och den filmen utgår ifrån en personlig erfarenhet av liksom att hamna i på en väldigt mörk plats liksom, och bara rasa ihop, utbrändhet, depression. Filmen gjorde jag under en period när jag var tvungen att bara stanna upp och ta det lugnt och sakta ner, och då gjorde jag den här filmen som handlar om någon slags tillbakablicka. Liksom. När jag väl hade tid att tänka och reflektera och känna efter, så kom det så många minnen tillbaka liksom, från ens liv. Olika möten som har betytt någonting, eller händelser som har påverkat mig. Och jag ville liksom i filmen ge utrymme för de olika bitar som liksom utgör ett liv. Eller så här, vad är det som är värde egentligen i livet, och vad är det som betyder någonting. Och filmen är medvetet också väldigt, väldigt långsamt berättad. Den är som en resa, som när man ligger ner och tittar upp mot molnen och bara låter så här tankarna passera förbi. Så jag ville ha ett lugn i filmen.
Vad gör det långsamma berättandet, tänker du?
Det som jag blev så glad över var speciellt de visningar som jag haft för unga. Och då gymnasieåldern framförallt. Som har uppskattat just långsamheten i filmen. Och det kom för mig som en total överraskning. Att de verkligen kunde uttrycka det och se det. Och att de kunde stänga av. Och vara liksom i filmen. Utan att det finns en massa story och plott och liksom driva ut. Och det var en tjej som sa. Din film kändes som TikTok i slow motion, men med utrymme för mina egna tankar och mitt eget liv. Och det var så himla fint, för att den är verkligen liksom, alltså livet är ju, och verkligheten är ju fragmentarisk. Det finns inte en enda sammanhållen berättelse. Det finns så många olika typer av struktur och liksom berättarstruktur, och att liksom verkligheten, vi minns saker i fragment och vi minns saker i liksom i okronologisk ordning på något sätt. Och jag ville också göra en film som skulle på något sätt fånga allt det här splittrade, men göra det på ett sätt som skapar en slags lugn och närvaro istället för skapa ännu mer splittring och stress. Så det är väl också någonting, om man tänker på vad man tar med sig av egna erfarenheter, så har jag också väldigt lätt för att förflytta mig själv tillbaka till den tiden när jag själv var tonåring. Och brinner liksom extra starkt för just att möta unga. Och kan på något sätt verkligen så här ganska lätt förflytta mig tillbaka till känslan av att vara i den åldern. Och också det med att uppleva psykisk ohälsa och veta vad det innebär. Och hur svårt det är också när andra vill ha svar på varför mår du dåligt? Vad är problemet? Och det går inte alltid att peka på någonting.
Sara Liv Elisabeth Bros är en svensk skribent, dokumentärfilmare, regissör, producent och utbildningsledare. Är det en bra beskrivning, tycker du, av vad du gör? Fångar det kärnan av vad du gör?
Ja, jag har liksom alltid haft väldigt svårt för att definiera mig själv liksom bara utifrån en enda titel. Därför att jag tycker att det finns så mycket också som är spännande att göra. Och jag vill också vara öppen för att utmana mig själv.
Hur skulle du beskriva dig själv som konstnär?
Just i mina filmer så skulle jag nog beskriva mig som att jag har ett personligt förhållningssätt till allt jag gör. Och försöker alltid att gestalta någonting som utgår ifrån det personliga, men som förhoppningsvis blir universellt. Alltså där andra kan känna igen sig. Och jag tror på, eller jag är ganska övertygad om att om du gör någonting som berör dig själv starkt eller som påverkar dig själv starkt och verkligen har med ditt hjärta i det du gör, så finns det också större chans att du kan beröra andra människor och nå andra människor. Och jag tycker att konsten framför allt har den förmågan att liksom beröra oss, alltså att förändra på det sättet att man blir berörd och man blir eller provocerad eller få syn på sig själv på ett nytt sätt eller på världen, och att det där finns en otroligt stark kraft. Så jag läste någonstans som jag tyckte var rätt intressant, så här, att konsten kan inte förändra världen, en dikt kan inte förändra världen, en film kan inte förändra världen, men en film eller en dikt eller ett konstverk kan förändra en människa som i sin tur kan förändra världen. Och det där är någonting som jag tänker mycket på, hur vi liksom hela tiden är i rörelse och liksom, och att så mycket också handlar om empati. Och där har konsten en sån otroligt stark förmåga att få oss att försätta oss in i andra människors situation eller liksom i en annan verklighet. Släppa oss själva för ett ögonblick och liksom se den andra. Och det är nog en av mina största drivkrafter, kan jag känna också, liksom just det liksom empatiska, att se en annan människa och att skildra henne liksom i all hennes mångsidighet.
Du har ju haft måleriet så nära dig under hela din uppväxt med både din mamma och pappa, som man kan väl ändå säga är hårt arbetande konstnärer. Men du väljer inom citationstecken, jag vet inte just det här välja, eller jag vågar inte säga det, men du väljer då film som ditt uttryckssätt och debuterar med kortfilmen Time to Be 2003, och sen långfilmsdebuterar du 2012 med filmen För dig naken, om din gudfar Lars Lerin och hans väg till att finna kärlek. Men varför blev det just film för dig?
Ja, men det blev nog film på grund av att i filmen så kan jag kombinera allt det jag älskar. Jag kan jobba med bild, med ljud, med text. Och filmen är ju för mig liksom det ultimata allkonstverket. Därför att där kan du verkligen vara fri. Och speciellt på det sätt jag jobbar när jag också. Jag klipper själv, jag fotar själv till stor del. Och gör och skriver och liksom har... Ja, men jag ser filmen också som en slags, nästan som en målarduk. Att man kan liksom, man skapar och bygger upp och liksom målar upp världen. Men jag, just måleriet har liksom aldrig varit, jag har aldrig vågat eller aldrig liksom knappt rört en pensel liksom, förutom på bildlektionerna i skolan. Mm. Men jag har haft en otrolig respekt för måleriet på något sätt. Och också känt att men det är min mammas värld och jag hittar mina egna vägar. Och filmen var verkligen, det var en förälskelse när jag upptäckte filmen.
När upptäckte du filmen?
Ja, men det var egentligen omedvetet under mina tidiga tågresor när jag åkte runt ensam i Östeuropa och hade liksom en liten Hi8-kamera med mig. Som jag var väldigt, väldigt blyg. Jag är fortfarande blyg egentligen, har liksom lyckats hitta sätt att dölja det på, men då hade jag en liten kamera med mig som blev någon slags ursäkt för att kunna ta kontakt med människor, så att jag filmade väldigt mycket som en slags dagbok nästan. Aldrig en tanke på att använda materialet eller att göra en film eller att dokumentera. Jag visste knappt vad liksom, dokumentärfilmare var inte ens ett begrepp som fanns i min värld. Men jag filmade och filmade och liksom, det blev ett sätt att på något sätt nästan förstärka liksom upplevelsen av vissa saker. När jag kunde zooma in på någonting eller satt och tittade ut genom ett tågfönster och liksom med kameran som en slags extra öga nästan. Och på den tiden så, nu sitter ju folk och filmar väldigt mycket på sina telefoner eller sitter nere liksom och tittar på sina telefoner, men då på slutet av 90-talet så var det ju ingen som filmade. Det var något speciellt när man kom liksom och frågade om man fick filma någon. Mm. Så det blev ett sätt att få kontakt med personer. Så att jag samlade en massa material som jag faktiskt har kvar fortfarande. När jag kunde ställa frågor då också som jag gick och bar på. Som ju var alldeles för omöjliga att svara på egentligen, för att om jag hade frågat en person som jag mötte på gatan i Sarajevo till exempel, ursäkta, skulle jag kunna filma dig? Och nästan alla sa ja, för att jag var ju väldigt oskyldig, liksom, det fanns ju inget, kommer med en liten kamera, liksom en ensam tjej. Så då frågade jag, vad är kärlek? Eller vad betyder hem för dig, liksom, begreppet hem? Och så gav de här personerna väldigt, ofta väldigt personliga liksom, svar och bjöd in mig i deras hem eller visade mig platser. Så att kameran blev och filmandet blev också en sätt för mig att liksom få tillgång till olika världar och liksom få en ursäkt. Alltså precis som när man har en hund och så börjar man prata med någon annan hundägare för att man har något gemensamt eller sådär. Så blev filmandet ett sätt för mig att också rama in någonting eller få en ursäkt nästan att komma in i andra människors verkligheter.
Men tror du man kommer närmare när man kan stå bakom kameran?
Jag har ett citat i Skärvor som är ungefär liksom att kameran är både ett sätt att närma sig någonting, att ge någonting mening, men det är också ett sätt att distansera sig och att inte vara där i ögonblicket. Så det där är en sån dubbelhet. Alltså det finns en kärlekshandling i att rikta en kamera mot någon och säga, jag intresserar mig för dig, du har något att berätta, jag vill ta del av ditt liv och dina tankar och men sen är ju baksidan det när du inte kan lägga ifrån dig kameran eller när du liksom gömmer dig bakom den.
Hur ser din process ut när du skapar en film?
Den ser väldigt olika ut såklart beroende på vad det är för någonting. Men en sak som jag kan säga som är gemensamt för de filmer jag har gjort är att de tar väldigt lång tid att göra. och väldigt intuitiva. Ibland så kan det vara en process som går lite snabbare. Jag gjorde till exempel en film på uppdrag av SVT och Svenska Filminstitutet som skulle vara en kortfilm som skulle vara 13,30 minuter lång och ha ett specifikt tema. Och det var en väldigt begränsad tidsperiod, så att jag hade ett premiärdatum och ett sändningsdatum på SVT. Så det var liksom en ganska kort process, men som också blev fick liksom oväntade vändningar. Jag hade en helt annan idé från början och sen så fick man ändra av olika skäl och sådär.
Men kan det vara så att du har en tanke först och sen så omformas den hela tiden i din process?
Jo, men så är det ju. Nu jobbar jag ju också dokumentärt framförallt. Det är skillnad om man gör en spelfilm, alltså där du måste ha ett manus och eller måste du inte, men du har ofta ett manus och en inspelningsplan och det är väldigt många som är beroende av liksom dig i produktionsprocessen. Men i mitt fall så i det dokumentära så sker ju verkligheten liksom utvecklar sig hela tiden. Jag kan inte styra den och kontrollera den. Jag har ingen aning om vad som kommer hända. Vilket också innebär att jag måste vara flexibel och öppen för förändringar. Men ibland så kan det ju bli en film som inte är menad att bli en film. Till exempel när jag filmade Lars Lerin och hans första möte med Junior, eller Manuel då, som är hans nuvarande man, som han nu har 4 barn med. Då var det ju bara tanken att det vore väl kul att ha det här dokumenterat, ert första möte, om det skulle bli någonting. Så då var jag ju bara där med kameran för en slags så här, privat dokumentation egentligen. Och sen blev jag bara helt indragen i deras kärlekshistoria och kunde inte sluta filma, och det kändes väldigt naturligt att finnas där.
Mm.
Så de följde jag ju under nästan 3 års tid. Så blev det en kärlekshistoria. Men väldigt ofta när jag får en idé till någonting så måste jag på något sätt känna liksom att hjärtat bultar hårt, eller det är någonting som skrämmer mig, eller någonting som jag känner att det här kommer liksom bli en utmaning, det här kommer kosta någonting. Det här är ingenting som jag bara gör så där lättvindigt, utan det kommer kräva en del av mig. Och så det är liksom alltid en viktig utgångspunkt.
Kortfilmen Time to Be 2003 vann priset för bästa film på Köpenhamns kortfilmsfestival Cosmic Zoom. Filmen För dig naken erhöll Dragon Award för bästa svenska dokumentär 2012 och bästa nordiska dokumentär i Fredrikstad, Norge 2013. 2014 tilldelas du Bo Widerberg-stipendiet. 2015 Fröding-stipendiet. 2016 blev din film Shooting Star utvald till att tävla på Tribeca Film Festival. Och nu berättade du nyss också att Skärvor har fått ett pris, tror jag, för bästa klippning.
Ja, nominerad.
Nominerad.
Ja. Yes.
Men alltså, det känns ju som att så här, allt du lägger din hand på blir till guld. Alltså det är ju helt fantastiskt när man utifrån läser allt det här. Men vad betyder det för dig som konstnär att få alla de här utmärkelserna och hurraropen och prisen och allt sånt där?
Ja, nej men alltså det är ju såklart jätteroligt. Det skulle jag hemskt att säga att det inte var det. Men jag kan säga att det är en stor skillnad nu när jag är äldre mot när jag var yngre. För att när jag var yngre så var de här priserna väldigt... det var någon slags drivkraft nästan också. Att det var så viktigt för mig att bli uppmärksammad eller att få bekräftelse på något sätt. Det var väldigt, väldigt viktigt hela tiden med blicken utifrån på det jag gjorde. Som någon slags... att det hörde ihop med mitt värde som människa, med mina prestationer. Och nu kan jag mycket lättare separera. Så nu är det som att om jag får ett pris eller om jag får liksom någon slags fint omdöme, så där, då är det mer som en extra bonus. Eller att det bara känns som en... Såklart så blir man jätteglad. Man vill ju att ens det man gör ska uppmärksammas och ska uppskattas. Men sen är det också... viktigt att förbereda sig på att alla tycker inte om det man gör. Det finns de som avskyr det man gör. Eller, och det har jag också blivit bättre på att hantera. För när jag var yngre var det så viktigt också att bli omtyckt av alla. Att alla skulle tycka om mig. Om det var minsta lilla konflikt så blev jag liksom helt förtvivlad. För att jag ville försöka övervinna liksom någons... och det gjorde också att jag ibland... Ja, men gjorde våld på mig själv nästan. Eller så här, försökte anpassa mig för att bli omtyckt. Och där finns en styrka nu som innebär att jag... Det enda som jag kan önska inte sker är att någon ska vara likgiltig inför det jag gör. Mm. Sen får de gärna tycka illa om en film eller liksom eller gärna, men jag menar, det får man ta, men hellre det liksom än att någon bara är så här, ja ja, det där, jag blev inte berörd det minsta, eller jag kände ingenting. Och jag kan ju säga att visa min film Skärvor för unga människor som tar den till sig och som berättar att den har betytt mycket eller berört dem eller påverkat dem eller förändrat någonting hos dem, rört vid deras hjärtan eller på olika sätt, betyder så mycket mer än ett pris eller en utmärkelse.
Du skapar inte bara film, utan du är också involverad på andra sätt att föra din kunskap och erfarenhet vidare till andra. Och du är bland annat utbildningsansvarig för YH-utbildningen manusförfattare på Alma Education.
Mm.
Och det är alltså en yrkeshögskoleutbildning inom manus för film och dramaserie. Mm. Kan du berätta lite om utbildningen? Mm.
Ja, det är en utbildning som jag har jobbat med väldigt, väldigt, väldigt länge. Den startades upp på initiativ av Broby Grafiska och Film i Värmland, som hade en pilotkurs som jag deltog i. Där jag träffade Evelyn Frankell och Kirsten Bonén Rask som en dansk dramaturg. Och tillsammans med dem så utvecklades liksom fröet till det som nu har blivit Alma manusutbildning. Så att det var liksom en lång utvecklingsperiod där vi provade oss fram och där det handlade väldigt mycket om att skapa... Ja, men i ett landskap som Värmland också, som har en sån berättartradition och så många framstående författare som har levt och verkat här, så är det också så viktigt att ta tillvara på framtidens kulturarv, alltså de nya. Vi har väldigt, väldigt höga ambitioner, höga krav, det ska vara hög kvalitet, det ska vara liksom verkligen, de ska få den bästa möjliga undervisningen, de ska lära sig hantverket och kunna behärska det, men de ska också få utrymme för att utveckla sin egen personliga röst och sin särart och det som gör dem unika. Det är så viktigt och så fint att få göra saker också för andra, skapa en värld och en plats där andra kan utvecklas. Och det har alltid varit väldigt viktigt för mig också, att inte bara hålla på med mitt eget. Så att det har blivit en passion för mig och ett slags livsverk nästan att bygga upp och utveckla den här utbildningen.
Vad betyder en plats enligt dig för ett skapande?
Ja, men en plats är väldigt viktig genom så många små detaljer. Du sa liksom i början här liksom att om mitt hem, att det kändes att man ville vara här. Eller, det är så mycket som spelar in. Ja, men till exempel platsen här, Värmland, att komma hit som student, en uppstart på en utbildning, du kommer ut på landet, du kanske bor i stan och plötsligt befinner du dig liksom i en värld där du känner att det här var någonting oväntat, nästan surrealistiskt. Vi är ute på Alma Lövmuseum, vi är på Gunnerusgården, det finns djur och det finns konstverk och det finns naturen, och jag kan tycka om den här känslan av också lite desorientering, att man inte riktigt vet var man befinner sig någonstans, utan att det skapar en lust och en nyfikenhet på att utforska någonting nytt eller omdefiniera sig själv nästan. Det blev ett jätteflummigt svar på din fråga.
Nej, men, jag tyckte det var därför jag inte gick in. Och,
men, ja, nej, men platsen i alla fall. Jag tror på platser som är motvikten till de här ibland väldigt sterila konferensmiljöerna.
Mm.
Eller öppna kontorslandskap som jag ibland inte alltid tror är så... Ja, en plats som också uppmuntrar till närvaro.
Vad betyder Sunne som plats för dig?
Sunne för mig är ju väldigt mycket min plats. Alltså mitt hem och min fälten här utanför. Bara att känna också närvaron av Selma till exempel. Att jag vet att hon har blickat ut över samma landskap. Alltså när dimman låg tät här för ett par veckor sedan så tänkte jag jättemycket på en novell som hon skrev som heter Dimman. Och så tänkte jag på det är samma slags dimma som hon inspirerades av och gick i. Det samma liksom slags doft av dimman och landskapet. Och det tänker jag också mer och mer på liksom historien, alltså platsens historia. Som också finns väldigt starkt i Berlin som en annan plats där liksom man känner närvaron av historien. Och här i Sunne är det också väldigt, väldigt mycket av liksom de som inte längre lever här. Som Selma till exempel, som ändå är med och påverkar platsen väldigt starkt. Och väldigt mycket handlar om landskapet. Att det är ett sånt, jag bara älskar liksom landskapet här i Fryksdalen. Av någon slags öppenhet och liksom en melankolisk ton på något sätt som det är, ja, det finns något inbjudande och varmt, men det är också finns ett stråk av liksom svärta. Och sen så tycker jag Sunne som tätort är liksom en plats som, ja, men man känner sig alltid, det känns positivt att komma in, åka in till Sunne och handla eller så här. Det finns en fin stämning som sitter i luften på något sätt. Som också är svår att exakt definiera var den kommer ifrån. Men det finns något, det finns en positiv anda tycker jag, en laddning runt platsen som ju såklart människorna bidrar till att skapa.
Om du skulle ge ett tips till en genomresande turist eller till en sunnebo om ett särskilt speciellt ställe här i Sunne som du tycker extra mycket om, vad skulle det vara då?
Det skulle jag inte avslöja, för den platsen vill jag ha för mig själv. Men jag har en egen plats dit jag brukar gå som är liksom min som verkligen bara har med naturen att göra. Det är liksom ingen underhållning, det är ingenting som människor har byggt eller skapat, utan det är bara en helt rent naturplats. Men jag skulle väl bara tipsa om att vara, att inte ha bråttom och inte stressa. Men också att bara stå öppen för det oväntade. Och liksom gå omkring och ta del av. Det finns så många vandringsleder till exempel. Det är någonting som jag kommer ta tag i mycket mer. Liksom att utforska alla olika vandringsleder. Alltså vara ute i naturen och allt det som är gratis, det kostar ingenting. Du betalar inte entré för att gå in i skogen och liksom ta del av en så här fantastisk naturupplevelse.
Du, hur ser den närmsta framtiden ut för Sara Bros?
Ja, men den är som alltid ganska... det dyker upp saker hela tiden som jag inte kan planera så väl på förhand. Sen är det mycket som är planerat. Ja,
ingen dag är en andra lik.
Ingen dag är riktigt en andra lik. Men jag går alltid upp väldigt tidigt och tycker om att jobba.
Kan du smitta lite av det på mig? Jag har så otroligt svårt. Jag är ju nattrotta.
Men det där sitter nog i generna, tror jag.
Ja, jag vet.
Alltså, man är nog antingen eller. Det kan man inte styra. Jag skulle redan önska att jag var en nattrotta. För jag är som kvällstrött nu för tiden. Så att jag går och lägger mig nästan med min hund ibland. Och han vill lägga sig klockan 9.
Jag kan säga att mitt andra liv när jag är kreativ börjar en timme senare än det. Liksom. Mm. Då är jag bara, jag vill göra det här.
Ja, men det är nog bara att acceptera att man är olika.
Ja, det är ju det.
Mm.
Herregud. Mm. Men du, det känns som att jag har försökt suga ut allt från dig.
Ja, men det var jättefint, Linnea, att prata med dig.
Det var väldigt fint att få höra dig prata om konst och film och Jag kommer tillbaks.
Gör det,
du är välkommen. Fritt.
Du är välkommen.
Tack för att du vill vara med i Sunnepodden.
Tack snälla.
Sara Bros.
Tack snälla.
Ha det gött.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Sunnepodden. Projektledare Anneli Jansson, signaturmelodi Elias Klinell och jag som är programledare heter Linnea Svärd.